så jättemycket för att jag får komma hit igen idag. Den här hösten så har jag fått nåden att få predika 3 gånger och idag är den sista av de 3. Och det känns fint att få komma tillbaks. Det är alltid extra fantastiskt när man har varit på en plats innan och får komma tillbaks. Det är jag glad för. Linnea Sennehed heter jag som sagt och jag är pastor i Motala i Pingstkyrkan där. Har varit i Motala i ungefär 7 år, snart 8 faktiskt. Och bor tillsammans med min man Mattias och våra 2 barn som är 16 och 17 år gamla. Och ja, idag så är temat för predikan bana väg för Herren. Och som ni hörde innan så kommer vi att få bekanta oss lite med en speciell bibelperson som heter Johannes. Johannes Döparen. Och den här 3:e söndagen i advent i kyrkåret handlar alltid om Johannes. Om hans budskap och vad det betydde och vad det får betyda för oss. Så det känns gott. Men vi kan väl börja med att be en bön. Så var med mig. Tack Jesus för att vi får be till dig. Att vi får vända oss till dig Gud. Att jag får göra det så här i inledning av min predikan. Att vädja till dig Gud om att du som vet var och ens hjärta. Du som känner oss mer än någon annan. Du som vet vad vi behöver höra idag. Jag ber att du ska tala. Jag ber att du ska verka med din heliga ande i var och en av oss som är här. På det sättet som du vill tala till oss, Herre. Tack Gud för att du vill stryka under saker i bibeltexten och i det jag säger som kan få betyda någonting. Herre, längre fram Jesus och idag. Tack Gud för att du får lägga allting i dina händer. Amen. Härligt. Då vill jag läsa texten ifrån Lukas kapitel 3. Och du får antingen så kanske du har med dig din bibel eller har den på mobilen. Eller så bara lyssnar du på texten. Det kan ju vara så att du känner igen den och då kan man nästan köra på autopilot. Men försök att tänka dig in i platsen vi är på. I öknen och lyssna till Guds ord från Lukas 3. Guds ord kom till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det så skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem: huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Börja inte säga: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs ner och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade: den som har 2 skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra samma sak. Även tullindrivare och syndare kom till honom och frågade. Kom och blev döpta och frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: och vad ska vi göra? Sa han: pressa inte någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Där har du scenen som utspelar sig. Johannes döparen ute i öknen. Johannes var en efterlängtad person. När han kom till världen så kom han in i en familj som länge hade längtat och väntat att få barn. Johannes föräldrar, de var gamla. De kunde inte få barn, hade aldrig kunnat få det. Men så nåddes de av ett budskap att de skulle bli föräldrar trots sin höga ålder. Och deras glädje visste inga gränser. De var fyllda av liksom förväntan och förundran. För inte nog med att de skulle få en son. Det var ju nog häftigt för dem, kan man tänka. Utan att de visste att den här pojken som ska födas, han är en person som är del av Guds stora frälsningsplan. Som det faktiskt står skrivet om till och med i Bibeln. Så de här två, Elisabet och Zacharias som de hette, de fick veta att deras son, det är honom som judarna har väntat på, som ska gå före den som sen ska frälsa hela världen. Så man kan tänka sig hur liksom skyhöga förväntningarna var på den här pojken Johannes. När vi läser Bibeln så vet vi att och det vet särskilt ni som konfirmeras, att ni har lärt er att det finns en första del, Gamla testamentet, och så finns det en andra del, Gamla testamentet. Och när man bläddrar Nya testamentet, bra. När man bläddrar mellan Gamla testamentet och Nya testamentet så är det ju faktiskt bara ett litet blad emellan. Man kan till och med när man läser så där kanske inte märker att man hoppar in i något nytt. Men även om det bara är ett litet blad mellan Malaki som är den sista boken och Matteus som är den första boken i Nya, så går det ganska många år däremellan. Och de där åren, de har en speciell, man kallar dem för något särskilt, och det är de tysta åren. Den här tiden som utspelar sig liksom mellan gamla och nya, för de som levde då så var det så att de hade inte hört Guds röst, eller de hade inte fått några profeter som hade kommit till dem och berättat vad som skulle hända på många hundra år. 400 år så säger man att det var liksom tyst. Om vi tänker när vi läser Gamla testamentet så ser vi många profeter som berättar och pratar om vad som ska hända. Och man kan tänka sig och ana att judarna som levde då, Guds folk, att de kanske var lite undrande. Att nu har det gått väldigt lång tid. Gud har varit mer eller mindre frånvarande. Han har varit tyst. Och jag tror inte att det är så jättelångt bort från hur vi kan känna ibland också. Eller hur? Man kan tycka att Gud ibland är lite väl frånvarande eller tyst. Och så kanske man ser tillbaks på en tid som där man kände så här, men där hände det mycket. Där var Gud aktiv. Åtminstone jag kan känna så ibland. Men de här judarna, Guds folk, de hade levt i den här tiden under lång tid. De hade läst om profeterna, om skrifterna som talade om det som skulle komma. Och de levde liksom på hoppet. De levde i löftet. Ja, men Gud har sagt att det ska komma en tid. De påminner varandra och de läste om det och bad för det. Och så händer då detta, att prästen Zacharias är i templet. Och Gud uppenbarar sig för honom. Han gör tjänst i templet som han gjorde regelbundet. Och han möter Gud. Gud verkligen uppenbarar sig för honom och säger att ni ska få en son. Och han berättar att den här sonen som du ska få, han ska heta Johannes och han ska bana väg för Messias. Och lyssna nu på orden som den här pappan, Zacharias, vad han säger när väl Johannes då har fötts. Han säger så här, det är också hämtat ifrån Lukas evangelium. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss ifrån höjden. En soluppgång för de som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Jag tycker det är jättevackra ord. Jag älskar faktiskt de här orden. Jag läste nu inför den här predikan. Känner bara så otroligt fint och vackert. Han beskriver. Ska komma ner som en soluppgång. För de som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter på fredens väg. Alltså en soluppgång. Det finns ju inte så mycket vackrare saker än det. En soluppgång som bara liksom får allt att ändras. Det är totalt becksvart innan solen går upp. Typ mörkt. Och sen så ser man liksom solen börja gå upp över horisonten. Och så färgas hela världen där man ser himlen. Om nu det inte är massa moln i vägen. Och så ser man liksom hur allting får en ny färg. Och soluppgången är så fin och så vacker. Och jag tycker det där vittnar för mig om hur Gud är. Han kommer som en soluppgång. Och han förändrar saker i våra liv. Så är det. C.S. Lewis vet jag har sagt något fint om en soluppgång. Att Gud är som det. Och att man kanske inte alltid ser. Det är inte alltid själva solen som man ser. Men man ser hur allt annat färgas av det. Påverkas av det. Och så kan det vara i våra liv också när vi får ett möte med Gud eller vi känner att liksom tron börjar väckas i oss och vi börjar se på världen på ett nytt sätt. Kanske se på varandra på ett nytt sätt, kanske se på människor och får mer barmhärtighet med andra människor. Det påverkar oss och ljuset verkligen strålar fram. Profeten Jesaja säger så här i Jesaja kapitel 40. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes träldom är över och hennes skuld är sonad. Att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar, bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländig mark ska jämnas. Och branter blir till slätt. Han säger, Gud säger till Jesaja. Trösta. Trösta mitt folk. Gud vill trösta sitt folk. Han vill ge dem nytt mod. Han vill ge dem liksom ett hopp. Någonting att glädja sig över i det som de lever i. Och det där. Den här texten från Jesaja 40, den rimmar ju ganska väl med det jag läste i början från Lukas. Även om det är skrivet med väldigt många år emellan. Jesaja är ju en profet från Gamla testamentet. Men den talar om det Johannes ska göra. Han ska förkunna om Jesus. Att bana väg för Jesus. Så Johannes skulle trösta. Tänker jag då. Johannes skulle faktiskt komma med nytt mod och med nytt hopp till Guds folk. Och Johannes levde i öknen som vi läste förut. Han levde bland vilda djuren. Han var liksom ganska, vad vi förstår, lite isolerad. Lite av en ensam varg skulle man kunna säga. Han hade kläder av kamelhår och åt gräshoppor. Och vildhonung. Det är inte det vi brukar äta. Men trots det så var han en magnet. Vi ser ju att som jag precis läste, folk kom i skaror, i mängder och sökte sig till Johannes. Folk från Jerusalem, från de olika städerna, kom ut till öknen för att se den här mannen. Och det var inte bara för att se. Hur ser en människa ut som har kamelhår och äter gräshoppor? Utan det var någonting i den här förväntan. Folk visste, nu har Gud varit tyst 400 år. Helt plötsligt så verkar Gud vara på gång. Det händer saker. Han sänder en profet och det är änglar som vittnar om den här Johannes. Så uppståndelsen, uppmärksamheten var jättestor. Och Johannes hade alltså det här ärendet att trösta Guds folk. Att förkunna omvändelse och förlåtelse. För det var det han gjorde. Och man kan ju tänka sig, om man tänker att Johannes skulle då trösta Guds folk. Då kan man tänka att Johannes skulle säga till alla bara, hörni, allt är bra, ta det lugnt. Det finns liksom ingen fara, ni bara, allt är bra, Gud finns, Gud välsigne er. Men han gör inte det. Han retar istället upp folk ganska så ordentligt. Han tröstar dem genom att säga att det finns förlåtelse. Det är en tröst att veta att ja, ni har gått vilse, men det finns förlåtelse. Det finns ett sätt att vända sig bort ifrån det. Men han var också tydlig med att ni måste vända om. Alltså ni måste omvända er. Det finns inget annat sätt att få förlåtelse än att omvända sig. Och liksom sluta gå på den vägen ni går på och börja gå på Guds väg. På den vägen som är Guds, som han har tänkt. Att liksom gå i riktning till Jesus. Och omvändelse, det är ett väldigt centralt ord för Johannes. Han återkommer med det många gånger. Han säger, omvänd er, Guds rike är här. Tro på evangelium. Att omvända sig. Det är också ett centralt ord i kristen tro. Vi har bett dig idag i vår bön här i början att att vi ska omvända oss till Gud. Och det viktiga med omvändelse, det centrala med omvändelse, det är vem jag vänder mig till. Inte vad jag vänder mig ifrån. Om jag har fokus väldigt mycket på just det, jag ska inte göra det där. Och liksom väldigt mycket fokuserar på det livet jag inte ska leva och det jag ska vända mig ifrån, så kommer det bli svårt. Det kommer inte räcka. Jag behöver vända mig, liksom, ha mitt fokus och min längtan och min glädje i vem jag vänder mig till. Vad jag vänder mig till. Alltså Gud. Det är det handlar om djupast sett. Att vända sitt ansikte till Jesus. Och han har alltid sitt ansikte vänt till oss. Det är det vackra. Och det stora, att vi vänder oss alltid till Gud, men han har alltid sitt ansikte vänt till oss när vi gör det. Och det där är inte en engångsföreteelse i ett liv där man säger så här, men jag omvände mig, jag gjorde det en gång, så blev jag kristen och så började jag gå tillsammans med Gud. Nej, det verkar inte riktigt så, utan omvändelse handlar om att hela tiden komma ihåg, just jag ska vända mig till Jesus. Jag ska leva mitt ansikte vänt till Jesus. Och jag tycker om den här bilden av solrosens sätt att hela tiden söka sig till solen. Om ni ser ett fält med solrosor, så man vet vad solen är, därför att deras liksom kronor, eller vad man kallar blomskaft eller huvuden, vänder sig liksom till ljuset, till solen. De bara lever liksom med den rotationen ständigt. Och det där brukar jag tänka på. Så vill jag leva. Ja, men var är Jesus liksom? Just det, jag vill vända mig till honom idag. Jag vill påminna mig om att leva och fråga Gud, ja, men hur kan jag leva mitt liv för dig idag? Vad vill du med mig? Att liksom på något sätt, det där är att vara, att leva i omvändelse. Att vända mig till Gud. Och när jag gör det, när jag vänder mig till Gud, så kommer jag vända mig ifrån en hel del annat som inte är bra för mig och som kanske försöker dra mig bort ifrån honom. Men jag ska inte fokusera på det jag inte ska göra, utan på Jesus. Så det är en sån här sak, en tanke som är väldigt viktig för mig, som jag påminner mig om ofta. Okej, Johannes förkunnar alltså omvändelse och förlåtelse. Men han förkunnar också att ditt liv behöver visa vilken bekännelse du har. Han säger så här, och vi läste det förut. bär sådan frukt som hör till omvändelsen. Och så säger han att det spelar ingen roll. Ni säger att ni har Abraham till far. Och det hade ju, judarna var ju väldigt måna och noga med att men vi har ju liksom släktträdet, så vi, det är ju lugnt, vi tillhör ju Gud. Men han säger, nej men ni måste, era liv måste berätta om vem det är ni tjänar. Och folket frågar, flera olika personer, både folket står det, sen står det att tullindrivarna frågar och så står det att soldaterna frågar, vad ska vi göra? De är väldigt fokuserade på, men Jesus, eller Johannes berättar för oss, vad ska vi göra? Och han säger till dem på olika sätt att ja, den som har två skjortor ska dela med sig till den som inte har. Ni ska inte ta pengar från mer än pengar än vad ni har rätt att ta till tullindrivarna som brukade utnyttja människor. Och till soldaterna, att ni ska inte pressa pengar av någon. Det handlar om att, okej, ni säger att ni tror och ni säger att ni vill omvända er. Ni säger att ni vill döpa er till och med, få syndernas förlåtelse. Men då måste ni också börja leva så att det märks att ni följer Gud. Och då är det just de här väldigt praktiska sakerna. Mycket handlar om pengar i de här, i alla tre delar egentligen. Att dela med sig, att vara generös, att inte hålla hårt i det som är mitt. Utan att faktiskt tänka, åh, du har ju faktiskt inget och jag har två. Ja, men du får här. Att vara generös och att dela med sig. Att inte leva för pengar, att inte liksom sko sig på andra människor. Johannes, för honom är det det som är. Det är liksom, eran tro måste få uttryck i de här sakerna. Och jag vet inte vad du känner, men jag känner i alla fall att det är aktuellt för mig. Jag påminns om det särskilt kring jul och jag tänker att ja, jag vill också vara. Jag vill vara generös och jag vill liksom bry mig om människor runt mig. Och det där kan man ju göra på olika sätt, men jag är ganska säker på att det finns något sätt som du kan göra det kring jul här. Jag tror att det finns säkert någon organisation eller någon liksom sätt där du kan få vara med och se till att någon till exempel kan fira en jul som den inte skulle kunna gjort annars. Eller kanske bjuda med någon i gemenskapen som du har. Eller. Alltså det finns olika sätt och är vi bara öppna för det så tror jag att vi kan komma på något. Det behöver absolut inte handla om pengar. Det behöver inte vara att man ger rent konkret av pengar. För du kanske inte har det att ge. Men du kan ge någonting annat. Helt säkert. Du kan, som jag sa, du kan ge gemenskap, ge ett leende eller ge någonting av det du har. I Motala har vi en väldigt, väldigt fin sak, en initiativ som heter Julänglar. Så i gallerian där det finns inte så många affärer, men de affärerna som finns i Motala, där är det en julgran och sen är det jättemånga små önskelappar upphängda på den där julgranen. Och då står det till exempel pojke 11 år önskar sig en vinterjacka. Flicka 13 år önskar sig presentkort på Lindex eller någonting. Så kan man ta de där lapparna om man har möjlighet att köpa någonting. Och sen lämna in det och så slår de in det och ger till den här. Och jag tänker sådana där saker är så bra. Och det är så viktigt när man går förbi det där att man bara, ja men kan jag? Ja, jag kan. Och göra någonting. Det kan också vara någon i ens närhet som sagt. Som man kanske vet behöver någonting. Så att ens liv visar på vilken bekännelse jag har. Fariseerna och tullindrivarna, de fick ju som sagt höra sanningen om sig själva. De fick Johannes var ganska hård. Han var inte så smidig rent så här socialt. Man tänker att folk borde ha dragit sig undan. Men det blev inte så. För på något sätt så sa han sanningen om dem och han pekade hela tiden på Jesus. En annan viktig sak med Johannes, det var att han visste vem han inte var. Alla andra sa, kan han vara Messias? Ja, jag verkar faktiskt som att han nog är Messias. Det är liksom det sista som står i Lukas 3 där jag läste är som alla frågar sig, är han Messias? Och i Johannes evangeliet så berättas det där lite mer utbroderat om hur folk liksom blev sända ifrån Jerusalem. Från bröderna i Jerusalem kom och frågade Johannes: vem är du? Du måste säga vem du är. Är du profeten? Är du Elia? Är du Messias? Och alla ville att Johannes skulle, de hoppades liksom att han skulle vara Messias. Och så står det så här: han bekände och förnekade inte. Han bekände: jag är inte Messias. Jag tycker det är lite intressant bara att han behövde bekänna att han inte var Messias. Det var som att alla förväntningar var så starka på honom så han var tvungen liksom. Och man kan ju nästan känna hur svårt det kanske var också att göra folk besvikna. Nej, jag är inte Messias, jag är ledsen. Jag är bara den som ropar i öknen, bana väg för Herren. Jag är den som går bredvid. Jag är inte ljuset, men jag ska vittna om ljuset. Som det står i Johannes kapitel 1. Johannes var väldigt, väldigt tydlig med vem han inte var. Och jag vet inte om du känner igen dig i det där. Ibland så kan man nästan känna folks förväntan på en att kan du inte vara lite mer än där du är? Snälla, kan du inte vara Messias och hjälpa och lösa alla de här problemen? Men istället när folk frågade så säger Johannes att han måste bli större och jag mindre. När hans lärjungar kommer och säger: vet ni vad, Jesus döper fler än du. Det är katastrof, Johannes. Jesus har kommer fler människor till Jesus än till dig. Och Johannes säger: det är lugnt, det är precis så det ska vara. För han visste att han inte var Messias. Och ibland så känner jag lite att jag önskar att jag kunde lösa människors problem. Jag önskar att jag kunde, när jag bad för någon som var sjuk, så önskar jag så mycket att den personen skulle bli frisk. Men jag vet att jag är inte Messias. Jag kan inte hela någon. Jag kan inte hjälpa någon på det sättet som jag vet att Gud kan. Men min roll är inte heller att vara Gud. Och inte din heller. Din roll är inte att ta ansvar för hur Gud ska göra. Din roll är att göra portarna höga som vi sjöng förut. Att göra dörren vid och att bana väg, göra marken liksom redo för Gud att möta människor. Så det du ska göra och det jag kan göra, det är att be för människor, att erbjuda till exempel att jag tror på Gud, kan jag få be för dig. Och då kan man ju ibland känna, bara, kan jag verkligen säga det om jag inte vet att Gud kommer göra någonting? Den här personen kommer bli värre om det inte händer något. Jag vet inte om du tänker så, men jag gör det ibland. Och då tänker jag, då mixar vi ihop oss själva med Gud. Vår roll är inte att vara Gud. Vi är inte Messias, precis som Johannes inte var det. Han banade väg för Gud att göra sin sak. Och därför så kan du vara väldigt frimodig i att erbjuda människor. Vet du vad? Jag kan be för dig. Och du kan också till och med säga att jag kan inte lova att det händer någonting, men jag vet att det finns en Gud som har sagt att vi ska be för varandra. Att vi ska lägga händerna på varandra och välsigna varandra. Och det kan vi alltid göra. Men vad innebär det att bana väg för Gud? Vad innebär det att göra det där som Johannes gjorde och som faktiskt också du och jag ska göra? Jag tänker att vi banar väg för Gud att möta människor. För Gud vill möta alla människor. Vi banar väg för att Jesus ska kunna få en relation med alla människor. Som var anledningen att han kom hit till världen och dog på korset. För att vi skulle kunna få förlåtelse. Och vi behöver också ta bort hinder. Det finns ju massa hinder runt omkring. När det gäller Gud och tro och människor. Alltså man kanske har massa, kan vara olika idéer som man tänker att så där måste man vara om man ska vara kristen, eller det kan vara så där måste man vara om man ska vara med i en kyrka, och så gör det att Gud är inte för mig, kanske någon säger, för att jag känner den personen och den är kristen och den är så här konstig. Men att vi då, tänk dig att du kan få vara med och ta bort hinder genom att vara den du är, genom att vara bara öppen med den tron som du har. Att vara frimodig med det. Och att vara precis som du är också. Så att få bana väg för människor är en fantastisk sak som Gud kallar oss var och en att göra. Jag vill läsa en psalm, psalm 146, och det är det sista bibelordet för min predikan. Så här står det: lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud, som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i den. Han sviker aldrig sina löften. Han ger dem förtryckta deras rätt. Han ger dem svältande bröd. Herren befriar de fångna. Herren öppnar blinda ögon. Herren rätar krökta ryggar. Herren älskar de trogna. Herren ger främlingar skydd. Stöder faderlösa och änkor, men korsar de ondas planer. Här vill Gud använda dig att vara med och räta krökta ryggar. Människor som har liksom blicken ner, som kanske inte har förmågan att våga tro på någonting annat. Men att få vara med och göra det där som Gud vill göra. Han vill räta på våra ryggar. Han vill räta på din rygg också. Kanske att du också har fastnat med blicken lite för nära dina fötter. Svårt kanske att se att Gud skulle kunna använda dig. Du kanske har svårt att se på att det skulle finnas någonting annat än det som är just nu. Men jag tror att Gud idag vill hjälpa dig att lyfta din blick. Se på Jesus. Se på det som han kan göra. Han kan räta våra ryggar. Och han kan ge våra... Han ger blinda ögon sin syn. Så att vi får se på Jesus idag. Och när vi sjunger lovsång nu och när vi tar del av nattvarden, tar del av de bönestationerna som finns här, så är det ett sätt att lyfta blicken. Att se på Jesus. Väldigt konkret, som du, var och en av er av oss är inbjudna att göra. Att se uppåt, se på Jesus. Tänk dig bilden av solrosen. Ja, men det är ett sätt att vända sin blick till honom. Vad vill han göra? Vad vill han säga? Så vi kan väl vända oss till Jesus tillsammans och ber vi en bön innan vi går in i nattvarden. Jesus, Herre, vi tackar dig för att du har kommit hit till jorden, Gud. För att du har gjort det som vi inte förmår att göra i oss själva. Men du har hjälpt oss att vända oss till dig. Att du har hjälpt oss att kunna leva ett annat liv än det som vi har levt innan. Och det som den här världen kanske får oss att vilja leva. Men tack Gud för att du visar en annan väg. Du visar ett annat liv, Gud. Där vi kan få vända våra blickar till ljuset. Till soluppgången som kommer. Och tack för att du vill säga till någon att ja, soluppgången kommer. Att det finns en framtid, att det finns ett hopp. Det finns någonting annat än det som är just nu och det som kanske upptar synfältet. Men Herre, tack för att du har kommit för att ge hopp. Du har kommit för att trösta, för att ge liv, för att bara komma in med ditt liv in i våra liv, Gud. Vi tackar dig för att du vill göra det igen i våra liv idag. Vi får närma oss dig, Gud, att vi får rikta våran blick till dig. Söka dig och fråga dig, vad vill du med mitt liv? Vad vill du använda mig till? Jag ber att du ska tala till oss i den här stunden som ligger framför. Amen.